Radio Mises. Vi är tillbaka. Idag är det april den 26.
Vet du vad, Klaus? Nu kan du faktiskt sluta prata en liten stund och släppa fram mig i eten istället. Det gamla internettroll. Ja. Kan stänga av micken till och med. Behövs inte.
Vi har gäst här. Jon Nylander heter han idag.
Ja, jag sa ju precis åt dig att du kan stänga av micken här, va? Nu är det jag som ska tilltala mitt folk. En liten stund i alla fall.
Ja, en liten stund i så fall då.
Ja, det är du som är chefen en liten stund till fram till valet. Sen blir det andra bulla.
Mm. Vad blir det i valet?
I valet? Ja, det är ju det som är favoritaktiviteten som dyker upp här nu om drygt ett år. Och då ska ni ju äntligen få chansen att få välja på någonting. Det är ju den dagen då vi politiker väljer åt er att ni ska få chansen att välja.
Och det är det här, du har laddat för nu under många år.
Ja, det kan du skriva upp. Det ska bli så fint, det ska bli en sån seger för friheten och rättvisan i världen. När jag blir statsminister, äntligen kan man säga. Så lyssna inte på jepparna på Misesinstitutet här för mycket, va? När de säger att det är dåligt med politik och omoraliskt och fel och sånt. Eller att det finns incitament i det som gör att det blir sämre över tid. Så är det ju inte. Det är ju fel. Vi är bättre hela tiden. Kan ju välja på de bästa politikerna varje gång. Titta bara på vår nuvarande regering till exempel. Det är ju självklart den bästa regeringen som någonsin har funnits.
Mm.
Tvåslagna, eller hur?
Den feministiska regeringen.
Ja, precis. De är fina, de är folkvalda och det är det finaste man kan bli.
Sen när du blir folkvald, ska du också göra en sån feministisk regering då?
Ja, man kan säga så här, va? De var ju duktiga, va? De som vann sist. För de kom ju på det här med att man kan ju hitta då vissa grupper i samhället som det är synd om. Och så pratar man om det. Och sen kan man ju hitta andra grupper, va? Som det inte är synd om. Och så säger man ju det, att det är ju de som det inte är synd om. Det är deras fel att det är synd om de som det är synd om. Eller hur?
Ja, det är
så. Och så får man dem att tjafsa med varandra en massa, va? Det är bra. För då kan man ju fokusera på frågorna istället. Ja, man kan fokusera på det som är viktigt då som politiker. Som till exempel vad man ska föreläsa om när man slutar vara politiker. Eller vilket tv-program man ska få driva. Och sådana saker.
Den här Obama, han har ju fått ett fint talkontrakt, såg jag här nu. Så är det någonting du känner till och ser fram emot sen efteråt, eller?
Ja, men det här med att tala, det är ju också... Det är väldigt bra för själen att bara prata och sen fortsätta prata, tycker jag. Det är ju lite det jag siktar på. Om man är politiker så får man göra det. Och sen kan man ju fortsätta efter man har slutat att vara politiker också. Och så då kan man ju berätta om hur bra man var på att prata när man var politiker.
Och så kan man ta $400,000 för att tala på en sjukvårdskonferens, va?
Ja, det sitter ju inte helt fel. Det ska man ju erkänna. Men det är ju värt det. Om man säger rätt saker så är det ju värt varenda krona. Det vill ju alla betala för, någon som säger rätt saker.
Jo.
Men jag tänkte ju så här, va, Klaus, jag ska berätta min strategi också. Att det är ju svårt att, det är svårt att hitta fler grupper i samhället som man kan ställa emot varandra. Så det är ju svårt liksom att kava ut en nisch som politiker som ska konkurrera. Så jag tänkte det att det som mina rådgivare har sagt till mig och som jag håller med om, det är att det ska vara synd om alla istället för bara vissa.
Men vems fel är det då?
Ja, du tänker så att man måste ha en motståndare.
Ja, de måste ju betala också. Och en motståndare måste man ha.
Betala, det löser sig alltid. Men man motståndare, det håller jag med om. Jag tänkte att man skulle kunna ha verkligheten som motståndare. Men vad är det som tvingar dig att gå upp på morgonen egentligen? Det är verkligheten. Vad är det som tvingar dig att jobba eller plugga eller söka bidrag eller besiktiga bilen eller vad det nu än kan vara? Det är bara verklighetens fel alltihopa. Det kan jag fixa. Det är bara, du kan lämna det till mig så fixar jag det. Jag kommer förbjuda de delar av verkligheten som just du tycker illa om. Så det tycker jag är en mänsklig rättighet. Så välj på mig.
Ja, det är en mänsklig rättighet att slippa verkligheten.
Ja, precis. Den förtrycker dig varje steg du tar.
Men är du säker på att det här är en sån ny strategi? Det känns som att det är någonting dina kollegor har jobbat med ett tag redan.
Ja, men jag känner bara att jag förtydligar, liksom, kommer med tydligare budskap. Det är ju det handlar om, va? Att folk ska förstå vad man säger, egentligen. Mm. Och att det ska låta bra. Så jag tycker att man ska få fly, helt enkelt.
Låta bli.
Och så löser det sig. Det fixar sig bara. Man behöver inte hålla på med det där med verkligheten.
Nej, ja, just det. Nej, men det låter som att du har hittat på något, kommit på något bra där.
Ja. 100 dagar, säger vi.
Du, skolan, den är redan fixad, för det har gått 100 dagar redan från den förra regeringen. Du får jobba med någonting annat.
Ja, han har ju haft lång tid på sig nu, han Fridolfin. Och det har ju blivit så bra. Eller hur?
Ja, ja, visst.
Jag vet vad, jag orkar inte längre. Jag vill inte vara Johnny längre. Jag vill vara mig själv en stund.
Jon Nylander. Välkommen.
Hej Klaus.
Hej. Är det inte svårt det där? Du faller väl in i det där ibland?
Jag faller in i att vara Johnny Lander? Ja, absolut. Det gör jag ganska ofta. Det är... alltså, Johnny Lander är ju kanske inte så långt ifrån den jag är på riktigt. Med vissa modifikationer. Men ja, det är svårt att hålla isär det ibland. Och jag blir tillsagd av familjen att sluta prata småländska. I alla fall så grov småländska som Johnny talar.
Vilken del av Småland är dialekten ifrån?
Alltså jag är ju från Växjö. Så att det är väl det, tror jag. Jag är inte säker. Det var så länge sedan jag bodde i Växjö. Eller egentligen kände någon från Växjö. Så jag vet inte riktigt hur det ska låta. Men folk känner igen det som småländska i alla fall. Och det är ju bra det.
Just det.
Väldigt kul att vara här. Jag går ju i giganternas spår, känner jag, när jag får vara med i Radio Mises. Fantastiskt roligt.
Ja, jag tänkte vi skulle göra lite ett uppstartsavsnitt idag. Det var ju ett tag sedan, så jag är själv lite rostig. Rostig, som det heter.
Ursäkta.
Ja, men jag har ju sett lite här och där att folk faktiskt vill få nya avsnitt. Och det kan jag förstå. Det vill jag också. Det är ju verkligen Radio Mises. Jag har så otroligt mycket att... Jag är otroligt tacksam för Radio Mises. Vilket oändlighetshorn av jättebra grejer som det är. Så det är klart att man vill ha mer av det. Vad tycker du om det? Finns det planer på att liksom försöka komma upp i takt igen i någon mån?
Ja då, det finns det absolut planer på. Vi har ju, det är jag och Hans som har kört den. Han har lite personliga grejer han måste ta hand om. Så han kommer att förhindra det ett tag framöver här också. Men vi ska inte låta det hindra oss. Han låter i alla fall hälsa att det är inga ideologiska avvikelser det handlar om, utan det är rent personliga.
Det var ju bra det.
Ja, visst.
Ja, nej, men det skulle man annars kunna hoppas på, att om Hans nu vill plocka upp Radio Mises igen, att ni är lite mer i luven på varandra. För det blir bättre radio då, om man inte håller med varandra. Får vi se om vi lyckas idag?
Ja, så länge du spelar Johnny Lander så ska det inte vara något problem.
Nej, i och för sig. Han är verkligen ett arsle, Johnny Lander.
Ja. Men lite om dig då, för du har ju också varit aktiv här på Mises. Skrivit grejer och... En bok har du jobbat på också. Ja, och hur kom du in i den här... Hur ramlade du ner i kaninhålet?
Är det den klassiska hur blev du upplyst libertarian-frågan?
Ja visst, hur såg du ljuset?
Ja, det var nog... Min främsta inspiration har nog varit, eller min främsta stötesten för att nå uppvaknandet, om man nu kan uttrycka sig så, har nog varit Peter som också är inblandad i Mises-institutet. Vi jobbade på samma arbetsplats och så sa han konstiga saker.
Peter Strömberg alltså?
Yes, precis. Jag minns framförallt vid ett tillfälle han sa, det är verkligen anmärkningsvärt att svenskar känner sig så fria när de inte alls är det. Och det kändes... Det slog ner som en bomb. Men vad hela friden menar Peter med det här? Okej, han är konstig och han säger saker som att det är ingen mening med att rösta. Eller vad nu... Jag ska inte lägga ord i munnen på honom. Ja, och sen slutade han. Han skriver konstiga saker på Facebook och vi har bråkat en del med varandra helt enkelt. Och han har ju vissa principer som han håller sig fast vid och uttrycker ganska tydligt. Och så till slut så börjar man tänka helt enkelt och utforska och läsa kanske. Jag läste Ayn Rand som alla som sig bör. Jag har väl en mer distanserad syn på Ayn Rand och hennes... verk nu för tiden, men på den vägen är det. Det blir ju som man puttar på en sten. Vågar man putta på en sten så händer ganska mycket och det gäller nog ganska många saker i livet överhuvudtaget, tror jag. Och sen började jag lyssna på Radio Mises. Det är ju där det börjar, enligt Johnny Lande, att man börjar ju med Radio Mises, sen blir man libertarian.
Ja, lustigt nog är det faktiskt en hel del människor som säger det, att det har vänt upp och ner på deras världsbild lite grann.
Ja, det är inte alls konstigt. Det är väldigt bra grejer helt enkelt som ni har gjort, du och Hans.
När började den här processen för dig, eller när var det Peter sa konstiga saker till dig? Hur länge sedan var det ungefär?
Ja, du, vad kan det vara? 2012 kanske? 2013? Där omkring. Ja, det måste nästan vara tidigare. Men det var fram emot 2014 som jag började fundera på sakerna och skriva lite själv. Och då skickade jag in min första artikel till er på Mises-institutet helt enkelt. På den vägen är det.
Var det någonting särskilt sen som fick lampan att tändas?
Jag vet inte. Otroligt svårt. Svår fråga att svara på, känner jag. Väldigt många olika saker, tror jag, som där jag kände att jag tidigare hade varit övertygad om vissa saker, inte alls hade fast mark under fötterna längre, eller bara kunde svara rakt av att det här är ju rätt och riktigt. Varför då? Ja, attans, liksom.
Jag tror att det...
enormt mycket kognitiv dissonans helt enkelt, och vissa människor har inga problem med kognitiv dissonans, utan man kan hålla konfliktfyllda tankar i huvudet samtidigt utan att det gör så himla ont, verkar det som, men det gör himla ont på mig av någon anledning.
Dubbeltänk, det är inte din grej?
Nej, i alla fall inte när jag blir medveten om det. Jag ska inte utmåla mig själv som någon superintelligent människa på det sättet, men det krävs ju en del faktiskt för att upptäcka dubbeltänk hos sig själv. Det är ju väldigt svårt att vara rationell. Eller man är väl aldrig egentligen helt rationell, kanske.
Nej, det är man inte. Även om man försöker, om man tror att man är det, så styrs man oftast av känslor i slutändan.
Ja, precis. Och letar upp de förklaringar som passar in på det som man tycker. Men ibland så bildas det ju liksom fickor i den där... i det vanliga tugget som ens hjärna går igenom och där det kan komma in nya prylar. Och det är ganska bra att ta fasta på.
Mm. Just det. Är det någon särskild del inom frihetstänket som lockade dig? Vissa lockas av lämna mig i fred, andra av ekonomiskt tänkande, andra av moraliskt tänkande, barn, familj, ja, olika saker. Någon särskild som du kände?
Nej, det fanns... Jag kan inte svara bara att det fanns en grej. Utan jag tror att jag hade turen att ha en eller ett par personer i min närhet som konstant pratade om de här sakerna. Jag tror att de flesta människor... jag tror att liksom svaret på frågan som Peter ställde där, och det är konstigt att folk känner sig så fria, man tänker inte på det. Man har konformerat och man är liksom nöjd med tillvaron. Det är inte som att vi har det, att vi svälter eller vi får stimulans konstant liksom via våra gadgets och tv-apparater och prylar. Det är liksom, finns egentligen inget större behov av att förändra någonting. Men jag tror att det blir fler och fler som drabbas av den känslan, och som kanske också, tack vare tror jag att media har blivit mycket friare, blir varse om saker som gör dem upprörda egentligen. Och får saker utpekade för sig som känns otrevliga helt enkelt. Och ja, börjar man väl kolla på de sakerna så är det ju ganska många saker som faller isär på en gång, tror jag, om man väl tar det första steget och börjar kolla under några av stenarna. Är det ett hyfsat svar?
Ja, det tycker jag var ett alldeles fantastiskt svar. Jag hade nog inte kunnat göra det bättre själv.
Tack!
Nej, men du har ju gjort en del grejer sen. Och du har ju börjat skriva på en liten bok. Publicerat några kapitel på mises.se.
Ja, förra semestern så när vi var på Gotland, jag och familjen, så fick jag ett ryck och började skriva. Jag tänkte jag skulle skriva en bok om bitcoin. Och på några veckor så hade jag 70 sidor som inte alls var om bitcoin, utan som var någon slags sammanfattning av Radio Mises avsnitt, kanske man kan säga. Sammanfattning av saker som jag har lärt mig om pengar och pengars natur och vad pengar är och hur pengar uppstår. Ur min synvinkel. Jag började med det för det kändes som en bra start för att förklara vad bitcoin kanske kan bli framöver. Och vad som är annorlunda med det. Och en praktisk guide om hur man tar sig an bitcoin eller andra kryptovalutor. Och så. Men när semestern är slut så har man ju inte tid att skriva bok. Och det har man ju egentligen inte på semestern heller. För då ska man ju egentligen vara med sin familj faktiskt. Så jag har börjat pytsa ut dem som artiklar istället. Och så får vi väl se var det hamnar. Det finns massor med material kvar i boken som jag kan få ut som artiklar. Som jag är ganska nöjd med. Men jag tror inte det blir någon en riktig bok, så att säga. Det är bättre att vara lite agil och få ut saker fort.
Hur nära en färdig bok är det?
Ja, men jag har ju en 70 sidor. Men... jag har ju inte ens börjat prata om bitcoin. Och bitcoin nu det finns så mycket man kan prata om där som är intressant. Och det finns redan så otroligt mycket källor för den som är intresserad som är fantastiskt bra. Så jag vet inte om det egentligen finns ett jättestort behov av det, utan jag tror att produktifieringen som sker inom kryptovaluta kommer att ta hand om lärandeprocessen i sig själv. Man kommer paketera sakerna på ett sätt som folk fattar framöver. För det är fortfarande komplext liksom.
Men det är få saker, i alla fall tycker jag själv, som ger sån tankereda som att skriva om någonting.
Det är väldigt, väldigt sant.
Man måste verkligen tänka ut det för sig själv. Vad är det här egentligen? Hur ska jag förklara? Om man inte kan förklara någonting, då har man inte fattat det själv.
Nej, och det är otroligt stor skillnad också på att förklara saker muntligt. Vilket jag är otroligt mycket sämre på än att skriva ner det och ha struktur och former att förhålla sig till. Och man bestämmer helt själv och blir inte avbruten. Då kan man låta tanken, man blir smartare helt enkelt. Just under tiden som jag skriver är jag mycket smartare än så fort jag slutar skriva. Då är jag dum igen, känns det. Jag har inte tillgång till strukturen längre.
Om du förstår vad jag menar, det är ett väldigt bra hjälpmedel helt enkelt för... Mm.
För mig i alla fall.
Jag känner samma sak. Vad heter det? Jo, bitcoin. Är du en believer?
Ja, det är jag väl. Vad heter det? På Radio Bubbla så tog de ju upp min artikel här som riktade sig mot, vad heter han? Kornokopia. Lars Wildereng och hans
artikel. Och så minns jag att Martin sa att ja, det är lite väl Bitcoin halleluja över Jons artikel. Det sved lite, men det är ju sant.
Jag har ju egentligen inte något. Det kan gå hur tusan som helst för Bitcoin. Det kan gå åt skogen totalt och det finns problem i. Det finns problem som man behöver ta itu med för att det ska kunna gå vägen. Inte bara då externa problem, det vill säga att staten kommer att försöka förstöra och ge sig efter aktörer som håller på med Bitcoin, utan även i själva systemet finns det konflikter och, som är väldigt svårlösliga. Men många argumenterar ju för att det är bra att det är svårt att göra någonting med Bitcoin, därför att det måste vara otroligt tydliga signaler för att det ska ske förändring. Det är svårt att kuppa liksom Bitcoin. Det är byggt på algoritmik och det är svårt att liksom bara få folk att tycka något annat och så blir det så, eller lagstifta in någonting annat. Så att det är ett tveeggat svärd på det sättet, att det vore ju bra. Jag har ju en viss åsikt om hur de problem som finns i Bitcoin borde lösas och andra har en annan, men ingen får igenom någon av sina lösningar just nu. Och det är kanske ett sundhetstecken, vi får se. Det finns ju konkurrenter som tur är, så det är bara tiden kommer utvisa helt enkelt vad som händer.
Ja, jag var i ett samtal om Norge här om dagen och vi pratade om Norges vägar. Och det är många som klagar på norska vägar. Och jag tycker de är fantastiskt bra. Att de är lite halvrisiga och begränsade. Jag som inte gillar såna här stora sår genom landskapet. Nej. Och jag vill inte att det ska vara så effektivt att transportera. För det.
Men du är ju lite konstig också, Klaus.
Ja, jag är lite. Jag tror att jag tror faktiskt att det norska vägsystemet är mer organiskt uppväxt än vad det svenska är. Mm. Det svenska är lite mer romerskt. Nu ska vi bygga liksom stora vägar in till huvudstaden härifrån, så vi kan ha kontroll över hela riket. Ja. Och Norge är lite mer decentraliserat kanske.
Ja. Jag bor ju på Ekerö och här ska de ju på något sätt få till den här Förbifart Stockholm. Och det är ju någonting som ganska många på Ekerö tycker är en kanonbra idé, för det kommer höja värdet på deras hus, tänker de. Att det blir enklare. Jag har inte ens läst på vad det är de kommer göra med den där Förbifart Stockholm, men den kommer ju naturligtvis bli fruktansvärt dyr. Den är redan fruktansvärt dyr. Och ja, jag vet inte vad det är tanken att den ska lösa för något egentligen, men jag håller med dig, det blir verkligen, jag tror att det kommer bli fult och dyrt, ungefär så. Och jag har ingen alls lust att betala för det.
Alltså, är det någon vits med att göra Stockholm större än vad det är? Men det finns väl andra ställen i landet man kan...
Alltså tornedalingarna, du menar att de inte är jättenöjda över att vara tvungna att betala för den? Nej, det är klart men att de vill
som,
göra
det. Det som Reinfeldt säger, det finns en massa med plats i Sverige. Det går väl att bygga... Går väl att bygga ekonomiska centra på andra ställen.
Ja, exakt. Ja, nej, det borde inte vara så svårt egentligen. Det är ju bara bygga vägar någonstans så blir det ju bra.
Men du, den här Bitcoin, vad finns det för problem i Bitcoin interna? Om vi lämnar staten därhän så länge.
Ja, det är ju ett skalbarhetsproblem.
Jag tittade ju på, jag printade ut storleken på blockkedjan, hur den har växt över tid, va? Någon slags exponential tillväxt på den där. Jag tycker att när jag ser någonting som växer exponentiellt, då blir jag lite bekymrad. Men så var det en massa förståsigpåare som kan det här bättre än mig, som sa nej, det är inget problem.
För att men jag var ju en av dem, jag minns det. Ja. Jag gav ju min syn på förståsigpåandet grejer. Ja, men det har ju växt exponentiellt, men varje block kan man väl säga i blockkedjan kan än så länge bara vara en megabyte stort. Och om blocken inte tillåts vara större så kommer du se en linjär tillväxt från och med nu. För nu är de fulla, så att säga. Fram till nu har det vuxit exponentiellt.
Ja.
Från och med nu är de en megabyte stora. Så det kommer växa med en megabyte var tionde minut. fram tills dess att man ändrar det. Om jag har fattat det här rätt. Det vore ju otroligt pinsamt om jag har helt fel här nu. Jag som tror på det här, va. Men om jag har fattat det rätt så är det så. Och då så finns det ju människor som säger vi borde ha större block. För då får vi plats med fler transaktioner per tidsenhet. Det är ett sätt att skala lösningen så att folk inte behöver betala så mycket för att skapa transaktioner.
Och så finns det konkurrerande hypoteser om hur man kan lösa det här genom att ha en lösning som heter segregated witness, som jag inte riktigt har förstått hur den funkar. Den verkar komplex, men den är också en form av förstoring av varje individuellt block, så att man får plats med mer information, är det ju egentligen det handlar om. Så just nu så börjar det bli liksom lite dyrt, tycker många, att skicka pengar, dyrt och långsamt att skicka bitcoin till varandra. Och då finns det ju marknadsaktörer som hoppar in och säger, ni kan ha det i vår bitcoinbank istället. Och så blir det omedelbara transaktioner, för att det är inte du som håller i bitcoinen, utan de finns här i vår, på vår bank, och så ändrar vi bara på nuffrorna på ert bankkonto. Och det är väl, de löser ju ett problem bara, men det är ju inte, alltså då, puristerna säger ju då att det är ju, vi ska inte ha banker, utan det är ju vi som ska vara banken själva. Och jag tror ju inte att det kanske passar alla att vara det, så jag tycker ju om att det finns banker. Det här jag har ingenting emot det.
Perfekt parallell till hur det vanliga banksystemet växte upp.
Absolut.
Från det att folk gick med skramlande mynt i sina fickor, lämnade in på bank. Mm. Och så börjar bankerna sen samarbeta med varandra, och sen så vill de ha statligt skydd, och så blir det centralbank, och sen så skiter det allt.
Ja, precis. Problemet med bitcoin är att det är ju väldigt svårt att samla in dem. Det är svårt att tvinga ifrån folk dem, om de inte samarbetar. Du kan naturligtvis hålla en pistol mot mitt huvud, och så får jag väl helt enkelt ge dig mina bitcoin och mina privata nycklar. Men det är... Ja, det har ju gjorts förr. Det var väl jobbigt att gå och samla humle hos bönder också. Det var arbetsamt, men det finns, man kan ge sig tusan på att det är någon jävel som är beredd att hålla på med den där verksamheten. Men själva plattformen som sådan är ju helt enkelt, den är inte monopoliserad i grunden. Algoritmerna är det de är. Det är byggt på att ingen behöver lita på någon annan människa överhuvudtaget. Du gör din egen verifikation av äktheten på transaktioner. Så det finns kraft i det. Det betyder inte att vi når nirvana eller utopia. Men det betyder att någonting kommer att förändras. Det är jag övertygad om. Det kanske sätter press till och med på, det kanske sätter press på centralbanker att bete sig lite mer rimligt. Det vore ju nästan synd. När går man och hoppas på att bitcoin ska bli värt hur mycket som möjligt. Men en effekt skulle ju möjligtvis kunna vara att det blir en svårt att bedriva inflation. Det börjar ju redan bli ganska svårt. Men...
Mm. För att det finns någonstans att ta vägen. Det finns någonstans att spara värde på ett enkelt sätt.
Just det. Så... Nej, det som jag tror drev bankerna ursprungligen, det var ju också, det var inte det att någon höll en pistol mot huvudet på folk, utan det var bekvämt helt enkelt.
Ja.
Och det är lite grann samma argument varför det uppstår bitcoinbanker. Det är bekvämt. Du får snabba transaktioner och du får allt möjligt.
Exakt.
Så, är det intressant utveckling?
Ja, det är det. Det är nog, det, så kan man väl ungefär sammanfatta. Det är väldigt intressant.
Ja. Några andra problem som du ser?
I bitcoin?
Mm.
Som sagt, jag vet inte om det är ett problem egentligen, det här med skalbarheten. Jag tycker att det verkar vara det, därför att plattformen i sig själv behöver vara bekväm. Men, så det är ganska mycket top of mind, det är det alla pratar om i bitcoin-sfären. Det är väldigt mycket flame wars som pågår mellan de olika faktionerna, kan man sammanfatta. Så det är det man läser mest om också.
Mm.
Och det är väldigt svårt för någon som är ny att försöka få någon, bilda sig i någon form av intelligent uppfattning. Väldigt svårt för dem som har varit med ett tag också, tror jag. Ja. Det var inte direkt en reklamjingel för bitcoin, men... Ja. Det är vad det är, och det är it's messy, liksom.
Mm, nej, men det är spännande, det är så det ska vara. Det ska vara lite vilda västern över det hela.
Ja. Ja, det repellerar verkligen inte mig i alla fall, än så länge.
Nej, för sen det kan bli så enkelt att använda, så kreti och pleti kan börja använda det också.
Ja, jag har räknat till att jag har fått 8 personer att börja skaffa lite bitcoin. Och tänk om alla gjorde det. Tänk om de 8 personerna lyckas få någon. Sen är vi igång. Sen når vi krypto-nirvana.
Mm. Precis. Just det, så att vi kan använda samma metodik här. Om du delar det här radiomyset-avsnittet med en person eller två personer, så delar de till två personer till.
Mm.
Och sen så blir det 4, 8, 16, 32.
Det går fort.
64, 128.
Det är som anekdoten om han som kom på schack. Hur är det den gick? Jag får en... Du får dubbla för varje ruta i spelet.
Ja, allt han begärde som tack, det var ett vetekorn på första rutan och sen dubbla varje efterföljande ruta. Ja, men det var väl lätt.
Ja.
Det visade sig vara några årsskörder av hela världens veteproduktion.
Ja.
Just det, Jon. Vi har ju ett evenemang som kommer gå av stapeln här om några veckor.
Ja.
Årets frihetskalas i Stockholm.
Jajamän, det ska bli grymt.
Och det är faktiskt så att Johnny Lander kommer vara konferencier på det här, har jag hört.
Alltså lova inte för mycket nu. Jag vet inte om jag orkar vara Johnny Lander den dagen. Det vore skönt att bara umgås med människor som är som en själv utan att låtsas att vara Johnny Lander. Så får vi se vem jag är. Men jag ska åtminstone vara konferensier i någon form.
Just det. Precis. Ja. Hur många av de här har du varit med på?
Jag har faktiskt bara varit med förra året. Jag har inte kunnat tidigare. Och det var ju otroligt bra.
Någonting särskilt du kommer ihåg från förra året?
Ja, jag kommer ju ihåg... Det som jag blev mest berörd av var ju... det är ju två av dem som vi inte har publicerat ännu. Men det är ju Läkare utan vänster. Och... ja, jag gillade ju Bitcoin-föredraget också. Men jag tänkte också på, vad heter hon? Den andra resan.
Caroline King.
Ja, precis. Ja, nej, men Caroline King, hon bodde ju hos mig den vändan på Freedomfest, så vi snackade mycket, så att den presentationen har en speciell plats i mitt minne.
Mm. Ja, du har ju barn själv.
Ja.
Hur många?
Jag har tre barn.
Sådär, duktigt, bra.
Mm. Jag får ju vara specifik då, så två av dem är mina och ett är ett extra barn från tidigare. Så jag försöker övertala här om att vi ska skaffa fler, men det verkar inte vara bara upp till mig då.
Ja, just det krävs två för tango.
Jag gör vad jag kan, Klaus.
Ja, det är bra. Det är bra. Ja, men om man har barn själv så är det naturligtvis lätt att bli berörd över den typen av frågor.
Ja.
Skola och ja, allt det här. Indoktrineringen som man kan...
Ja.
Jag bor ju i ett område också som är väldigt fullt av barn och man blir varse om allehanda situationer kan man sammanfatta det som med ja, där folk inte trivs helt enkelt. Det finns gott om barn som trivs i skolan i och för sig, men jag är väl kanske förinställd på att nästan leta upp de här instanserna när det inte funkar och jag blir upprörd över att det ska vara tvunget, helt enkelt.
Mm. Ja, jag har ju sagt det förut, jag har tre barn som är väldigt olika.
Mm. Precis.
Varav en av dem passar in.
Mm.
Och som de andra två på varsin sida om spektrumet.
Mm.
Och det är väldigt frustrerande.
Tänk att de är individer ändå, barn. Det hade man ju aldrig kunnat ana.
Nej, precis. Det hade man aldrig kunnat ana, eller hur?
Nej.
Det är många som fortfarande inte fattar det. Och det brukar gå upp för dem när de själva skaffar barn. Men innan det så har de på ett märkligt sätt rätt.
Mm.
Diktera hur andras barn ska ha det. Innan de ens själv har några. Inte det märkligt?
Och det är ju märkligt även när man har barn själv.
Ja, absolut.
Det finns ju gott om föräldrar som vet och har rätt, tycker jag också. Så jag vet inte om det förändras så mycket. Möjligtvis förändras åsikterna. Men så länge inte de underliggande principerna förändras så har ju inte någonting egentligen hänt. Vill du lägga dig i folks liv eller inte? Det är ju samma fråga alltid liksom.
Ja, visst. Jag har några tillfällen i mitt liv när jag tittar tillbaka på saker som jag ångrar djupt. Mm. Att jag har sagt och gjort.
Får jag se om jag kan komma på vad en av dem. Du röstade för EU.
Ja.
Det är den ena.
Ja, just.
Det gjorde jag också. Jag ångrar naturligtvis det djupt.
Okej, men vad var det mer då?
Det andra var ett tillfälle när ett av mina barn mådde väldigt dåligt i skolan.
Mm.
Och jag hotade detta barn med att säga att det är lag på att du ska gå i skolan.
Mm.
Istället för att som en riktig förälder sitta ner, förstå vad problemet är och sen liksom ta mitt barn i försvar, om man säger så.
Mm. Ja. Men det, ja, det är svårt det där, för man...
Men sen kan man naturligtvis, kan det ju vara en dålig dag om man tycker att det är trist. Men det här hade hållit på ett tag faktiskt. Det borde jag ha. För det här var innan jag förstod hur saker och ting hängde ihop lite grann. Så att jag får skylla på det helt enkelt. Ja. Jag aldrig gör något liknande idag.
Ja, nej, men det är ju, jag har också sagt precis det där. Men jag har ju sagt det mer i informationssyfte. Att det finns inte något val. Utan du måste dit. Jag vill inte att du ska vara tvungen att gå dit. Och så länge det funkar bra och så länge du trivs, så är väl det, känns väl det kanske drägligt, eller vi kan tolerera det. Men om det kommer en dag där det inte går, så får vi försöka prata om det. Men det finns att bara medvetande gör att tvånget tror jag kan vara bra. Men jag förstår att du känner skam för den saken, och jag har gjort massor med sådana saker också. Man gör ju fel med sina barn hela tiden. Men det är svårt, det finns ju ett mått av tvång där, och om man inte har någon utväg så reagerar man ju kanske med ilska snarare mot fel mål.
Mm. Jo.
Ja.
Så är det ju.
Det blir ju lite skolprat även denna gång på Freedomfest.
Ja, det blir det faktiskt. Om vi ska ta en titt på programmet, så har vi en... Vi har en lärare som kommer att tala till oss, som heter Rickard Dahlin.
Just det.
Och han var med på förra årets Freedom Fest. Jag vet inte, träffade du honom då?
Nej, inte vad jag minns faktiskt. Men du menar att han var där?
Han var med, ja. Alltså han var med som gäst.
Mm.
Och jag har ju länge velat ha haft någon inifrån systemet som kommer och berättar.
Ja.
Men det är svårt att hitta lärare eller andra administratörer som har vår syn på saker och ting och ändå jobbar i systemet.
Ja.
Men Rickard, han var mycket intresserad av att ställa upp.
Men hur har du... Ja, han kanske helt enkelt... Du lärde känna honom genom att han dök upp på Freedomfest alltså.
Ja, precis. Mm. Sen så kontaktade jag honom och sa, vet du några... Någon som skulle kunna vara lämplig.
Mm.
Jag
tycker han ser väldigt tuff ut. Och det gör mig glad. Jag är kompis med honom på Facebook.
Jag har stort respekt till Ivan i skägg.
Ja. Jag önskar att jag hade haft en lärare som såg ut som honom. Och som hade haft lite koll på att grabbarna inte slåss för mycket. Det var otroligt mycket slagsmål tyckte jag. Jag vet inte vad han är för lärare. Är det högstadie eller gymnasie eller vad?
Oj, det är en bra fråga. Jag tror att han är på högstadiet faktiskt.
Ja.
Jag vill inte svära på det, men jag tror att det är så.
Det är ju där de manliga lärarna börjar komma in lite grann innan det. Det är ju väldigt sällsynt, känns det som i alla fall för mig, med manliga lärare.
Ja, det är väl en brist på manliga lärare skulle jag vilja påstå. I min patriarkala syn på världen.
Ja. Men det tror jag nog faktiskt att många liksom feminister skulle hålla med om också.
Jo, men av en annan orsak.
Ja, precis.
Jag menar att det behövs lite mer nyper kanske än bara att man jamsar runt. Va?
Ja.
Och ja. Den här Rickard, han har ju också varit ordningsvakt.
Mm.
Så att det kan ju vara, komma väl till pass i den här branschen tror jag.
Ja, jag minns när jag gick på mellanstadiet och hur man ibland hade assistenter i klassen som faktiskt inte var tjejer, utan som var unga män. Och hur otroligt mycket jag och andra pojkar fäste sig vid den här unge mannen. Ganska omedelbart, spela fotboll, sparka högt, ja, men liksom busa och hålla på, ja, att det var väldigt roligt, att jag saknade dem när de inte var, var kvar. Liksom. Så att, det finns ju någonting i att inte bara ha kvinnor i skolan. Det, det vore bra.
Ett av mitt livs mest skrämmande ögonblick, det var när jag kom sprängande i skolkorridoren och så öppnade en av de här stora dörrarna med en stor karatespark. Dörren bara flög upp. Och precis bakom den dörren så stod den här stora skräckenjagande magistern som läste lusen av mig på plats och ställe.
Ja.
Det var den sista karatesparken jag gav en dörr i skolan, kan jag säga.
Ja, precis. Och på den vägen är det. Sen dess har du varit foglig.
Ja, precis. I skolan i alla fall.
Ja. Nej, men det behövs ju naturligtvis båda, båda grejerna. Det behövs omsorg och förståelse. Och det behövs också sätta ner foten. Det är ju inget konstigt med det. Och jag säger inte att det inte finns kvinnor som kan göra det. Det är ju klart att det gör det, absolut.
Ja.
Precis som det finns män som kan visa omsorg och omtanke och kärlek och förståelse och alla sådana egenskaper. Men det verkar ändå finnas ett behov av en igenkänning, tycker jag, bland, bland barn i skolan av sitt kön. Det kanske är förbjudet att säga det, jag vet inte mer.
Det är inte den här kanalen. Jag det. Får man säga det. Nej, men så i medel, om vi betalar i medel, så vi betalar ju om liksom, större populationer här.
Ja.
I medel så har ju män och kvinnor liksom, olika egenskaper och funktion och fyller. Det är samma sak i en familj.
Mm.
Om jag vore ensam förälder så skulle det nog bli kaos åt ett håll. Och vore min fru ensam förälder så skulle det kanske bli kaos åt andra hållet. Hon skulle säkert klara alldeles utmärkt. Men,
ja, det tror jag också.
Men vi kompletterar.
Hon klarar ju av dig.
Ja.
Ja.
Ja, men han kommer också tala om ämnen som förstatlandet av skolan. Vissa säger ju att om ändå bara staten tog tillbaka skolan från kommunerna så skulle det bli ordning och reda igen. Han menar att problemet är ett annat. Det är centralstyrningen av skolan som har ökat. Faktiskt ökat under det kommunala styret.
Ja.
Så det är inte egentligen vem som detaljstyr skolan så, utan det är de här, ja, det är styrdokumenten helt enkelt och reglementet som har blivit mer.
Uppföljningen av det och att folk åker ut på arbetsplatsen och faktiskt följer upp huruvida man förhåller sig till styrdokumenten och sådana där saker har ju naturligtvis en centraliserande effekt. Om man bara skrev pappren och sen sket i det så skulle det kanske inte ha den effekten. Eller är skolorna så lydiga?
Ja, alltså jag tror att de är väldigt lydiga när det gäller de här grejerna. De är nog rätt så troende på det här också.
Ja,
man är ju fostrat väldigt troende lärare och rektorer.
Ja.
Så de tror nog att det här är viktiga saker.
Mm.
Så att samtidigt som staten formellt då har släppt så har man styrt upp underifrån hårdare med såna här grejer istället.
Mm.
Enorma mängder dokumentation som ska skrivas om alla barn och det ska vara individuella planer och hej och hår.
Ja.
Så det är inte mycket tid kvar till att undervisa matematik.
Nej. Nej, så är det. Ja, nej, men det ska bli otroligt kul att höra vad han har att berätta om. Herr Rickard.
Ja. Det ser jag mycket fram emot. Vad har vi mer? Vi har Stockholm Liberty Toastmasters.
Ja, just det.
Tommy Tarre.
Ja, exakt. Ola har ju varit på mig lite grann att jag ska dyka upp på deras evenemang. Och det har varit frestande, men det har egentligen funnits. Ja, dels har jag inte tid med det och prioritera det, men dels så känner jag också en ganska så stor nervositet inför att formellt stå och tala inför folk med det. Om saker som jag håller nära om hjärtat. Frihet till exempel.
Mm.
Det är svårt helt enkelt. Och det är ju naturligtvis fruktansvärt bra att öva på en sån sak.
Det var någon av talarna som sa, varför ska du lägga Tommy först? Han kommer sätta ribban jättehögt.
Vi
har inte en chans.
Ja, men nu har han ju verkligen förväntningar på sig i så fall. Men ja, nej, jag tror att det här, vilket otroligt bra initiativ och vilken bra grej. Jag vet inte hur många det är som är engagerade i det, men det är ju folk av lite olika bands and stripes av ideologier som dyker upp på de där mötena, om jag har förstått saken rätt. Och att det är ganska bra stämning, fast man tycker olika saker. Och att det handlar mer om kanske lite mer om hantverket än just att där och då övertala varandra, utan om att öva på denna, om öva på retorik helt enkelt.
Ja, jag har själv alltid varit fascinerad av retorik. Jag kan njuta av ett bra tal även om jag inte alls håller med om innehållet.
Mm.
Konsten att övertyga och tala väl, bara det är fascinerande.
Det är också ett väldigt vanligt samtalsämne i våra kretsar om man lyssnar på andra podcaster. Och ja, men vad ska vi ha för metod? Vad ska vi ha för taktik för att få nya bundsförvanter mer eller mindre?
Mm.
Vad funkar för dig och jag? Och ska man vara liksom förstående och bemötande och ägna sig åt de hjärtefrågor som ens motståndare då kanske har och stöpa om dem? Eller ska man vara hård och direkt? Och, det finns nog inte ett enda recept liksom, för det där. Men dessutom så tror jag att det är väldigt få människor förunt att ha en stor publik. De flesta har en väldigt begränsad förmåga och påverkar bara de som är närmast sig själv. Och det är ju nästan det viktigaste, tror jag ändå. Att,
ja, och en annan sak är att ser man på den gamla klassiska retoriken så talar de ju om ethos, pathos, logos.
Mm.
Ethos då är liksom det personliga. Jag är en av gänget. Jag är samma som ni. Ni är samma som jag. Vi är på samma sida.
Mm.
Och patos är mer hur får man människor att känna för det här budskapet.
Mm.
Vi pratade lite grann om det här med logik eller om det är det förnuft eller känslor som styr. Alltså hur får man dem att känna varmt för det här?
Mm.
Så logos är liksom det argumenten och rationella, förnuftsbaserade argument. Och jag tror att många inom vår bransch är väldigt fokuserade på, i alla fall är jag det, på förnuftsresonemang. Ja, ja, men det är ju så här, 1 + 1 = 2, och sen därav följer och så vidare. Därför måste du hålla med om det här.
Ja.
Och det är tyvärr inte så människor fungerar. Vissa få kanske, men majoriteten gör det inte.
Nej.
Och jag tror han kommer ta lite grann om hur kan man mer vädja till hjärtat och säga,
ja,
vi vill faktiskt, det är på grund av de fattiga, eller vad det nu är, som vi vill göra det här.
Mm.
Därför att vi tror att det blir bäst, framförallt för dem.
Ja.
Det är egentligen så jag ser på frihet. De som är rika klarar sig alltid, de som har det bra, de klarar sig alla system.
Ja.
Ja, men det är de som värst utsatta som jag tror lider mest av ofrihet.
Ja, precis. Inte bara klarar sig utan cementerar sina positioner, de som redan har det bra, om det finns ofrihet. De är ju mindre utsatta och det är ju också en del av ofrihetsstrategin. Liksom. En stor del av anledningen till att det existerar ofrihet är på grund av att människor försöker behålla saker som kanske inte är deras att behålla eller förhindra snarare andra människor från att nå samma.
Ja, de är listiga på att utnyttja system som har byggts upp. Och gärna bygger upp ytterligare system för att skydda sin position.
Mm.
Mm, vi kommer också ha en, om vi går vidare i programmet, så har vi en svensk prepper.
Ja. Yeah.
Vad tror du om det? Är du en prepper?
Nej, jag är inte en prepper. Men jag är väldigt fascinerad av den kultur som håller på att uppstå i den sfären av människor. Det är så otroligt många olika sorters människor som håller på med det. Jag är absolut intresserad av preppning, inte så mycket på grund av att jag är rädd för någon termonukleär hetta. Det kan man ju vara rädd för, men det hjälper liksom inte med en jordkällare då. Eller med en sån här bug out vehicle med en zombieplog på. Då det hjälper inte mot de grejerna.
Finns det zombieplogar till bilar? Kan man köpa det?
Men hänger du på några preppningsforum på Facebook så får man se alla möjliga roliga attiraljer som man kan köra över zombier med.
Precis.
When the shit hits the fan, liksom. Men det som attraherar mig med preppning tror jag, och jag tror att det är en ganska så stor grupp. Jag tror att det är bra för själen egentligen att hålla på med preppning.
Ja, så kan man se det i ett vidare perspektiv också. Det är inte bara världens undergång man ska vara förberedd på, för den klarar man sig aldrig i långa loppet att överleva. Men
nej.
Vad händer om man blir av med jobbet? klarar jag mig själv då, eller blir jag genast beroende av statens eller andras allmosor?
Ja.
Eller kan jag fortfarande vara fri?
Ja.
För det här är ju en frihetsfråga naturligtvis. Eller ja. Om jag blir sjuk eller... Ja, klarar jag mig?
Mm. Klarar mina barn sig?
Ja.
Och, nej, men jag tror att det finns ett stort mått av nytta i det, inte bara liksom man behöver ju inte hoppas på att det ska gå åt skogen liksom. Jag tror att det handlar lite om att, jag tror att det finns en belöning för många i det, i att man ägnar sig åt att ha omsorg för sig själv och för dem som står en nära, även om det kanske inte är ekonomiskt är vettigt att odla sina egna potatisar, vad vet jag, det är det kanske, det är inte helt ekonomiskt ointressant, men eftersom man får behålla det själv. Men vi blir ju allt mer och mer specialiserade i vårt samhälle. De som inte hinner med, vi specialiserade, de får det lite sämre. Men även för oss som blir det, så finns det ju någonting där som är lättare att förstå. Man är inte kanske bara ett kugghjul i världsekonomin, utan man ägnar sig åt saker som är precis i ens närhet, sina närmaste, närmiljön, naturen. Och försöker förstå den och ägna sig åt den. Det tror jag är helt enkelt bra. För att må bra, egentligen. Det behöver inte finnas något större värde i det. Men det är ju naturligtvis en del som tar sig an det. Dels resonerar med ångest kanske som bakgrund. Att det kommer gå åt skogen, alltså måste jag göra de här sakerna. Eller, men jag tror att det finns många där som känner ett syfte helt enkelt och hittar ett syfte och en väldigt givande hobby.
Ja, jag menar, om du kan fakturera 1500 kronor i timmen, så lönar det sig knappast för dig att odla en egen potatis.
Nej.
Men ja, det är inte allt här i världen. Jag tror att, som nej, du säger, precis. Man mår bra av att kunna känna kontakten med jorden. Själv håller jag på med något väldigt fascinerande just nu. Jag håller på att gå en biodlingskurs.
Ja, vad bra.
Jag ska skaffa ett par bikuper här sen kring midsommar, jag tänkte.
Mycket fint.
Oerhört fascinerande.
Ja. Sen kan du få komma upp och hjälpa mig att bygga en jordkällare, för det är det jag vill ha. Min familj garvar åt mig och mina grannar att jag pratar om att jag vill ha en brunn och jordkällare och sådana saker går jag omkring och drömmer om.
Ja, det är bra. Låt dem garva.
Ja. Mm. Ja, det ska bli kul. Och han är ju... jag vet inte om han är en han ens, faktiskt.
Jo, han är en han.
Ja. Verkar ju vara väldigt trevlig, men jag vet inte vad han heter.
Det får jag väl lära känna.
Nej,
lära
känna han är en av de här anonyma som kommer, som man får lära känna på plats.
Ja.
Men han twittrar ju flitigt.
Mm.
Svensk prepper snabel av A.
Mm.
Att de inte har någon skägg han också. Ja, vi får se. Det kan bli mycket skägg i år.
Men det är det som är otroligt kul med Freedomfest och även andra initiativ som tas, är att det förs upp människor på min radar och initiativ på min radar som jag inte är medveten om och som gör mig väldigt glad. Det är kul.
Mm.
Vem ska vi prata mer om då?
Ja, vad har vi mer för gäster i år? Vi har ju Mullvad som kommer.
Just det, Mullvad VPN, ja.
Just det. Vi hade ju för 2 år sedan hade vi ju Bahnhofs vd som kom och talade om det här med hur staten gärna vill komma åt hans kunder och deras trafik.
Mm.
Och hur han spjärnar emot så gott det går.
Ja. Ja, är du kund hos Bahnhof?
Nej, jag är faktiskt inte det, men det beror lite grann på var man bor och sådär, tror jag.
Men du kan alltid köpa deras VPN-tjänst faktiskt, om du inte använder någon. Men å andra sidan så kanske du måste köpa både Mullvads och Bahnhofs nu. Så vi stödjer båda dessa frihetsaktörer.
Mm. Nej, för i långa loppet så är det ju naturligtvis en förlorad kamp han driver.
Ja.
Staten kan ju bara ändra lagen och sen så gör de vad de vill i alla fall. Så pluggar de in den här tjocka kabeln i hans servrar och så tömmer de den på det de vill ha.
Ja.
Det är bara en fråga om tid. Men med VPN-lösningar så är det lite annorlunda. Då är det svårare.
Ja, precis. Det är svårare. Och Men är det som så att själva VPN-tjänsten har korrumperats av tredje part, ja då är det ju kört ändå, för om VPN:en sparar sina loggar och så vidare, så det gäller att välja rätt VPN helt enkelt och hålla koll på om någonting förändras
över tid.
Precis. Men fördel med VPN-tjänster, det är väl ändå att, ja, jo, det är klart, det spelar inte någon roll om du väljer en VPN på andra sidan jordklotet, för om du kommer dit så kan du ju redan vara avläst då. Eller i och för sig, du krypterar lokalt va?
Ja. Det är ju liksom, om jag har förstått saken rätt, så är det ju om själva VPN-tjänsten i sig är komprometterad. Är det ens ett ord? Komprometterad. Ja. Om de sparar alla sina loggar, de tar emot din IP-adress från din dator, sparar den och sen så kollar de vad besöker du för grejer då? Och sparar det. Det är inte svårare än så egentligen. Det är ju först efter VPN-tjänsten som du är anonym, det vill säga om du konsumerar en webbsida så kan inte den utröna direkt vem du är. Men kommer man åt VPN-tjänsten och de har en massa loggar, så ja, då kan man ju ta reda på vem du var som faktiskt besökte sajten i alla fall. Men det finns ytterligare sätt man kan kryptera sin... Man kan kombinera VPN med Tor till exempel för att ytterligare obfuskera och göra det jättejobbigt för folk som försöker ta reda på vad du håller på med.
Mm. Ja, det låter som att vi kommer få tillfälle att ställa många intressanta frågor här. Kritiska frågor.
Ja, jag har ju varit inne på Mullvad VPNs sajt och kollat runt och de verkar ju vara vansinnigt proffsiga. Så man får ju väldigt, väldigt gott intryck när man konsumerar deras material. Mm. Och de har servrar i många olika länder och så vidare. Så att, ja, det kanske är lite reklam här för Mullvad, men det blir det ju ännu mer av på Freedomfest sen.
Ja, men det är ett svenskt projekt det här, Mullvader.
Mm.
Imponerande vad de har hittat på.
Ja, verkligen.
Ligger i tiden.
Ja. Och jag tror att, om jag får flika in, jag tror att Bitcoin har en roll att spela här också. Nu börjar folk faktiskt att spara värde själva. Och då blir det plötsligt väldigt intressant. Man bryr sig inte så himla mycket om ens nakenbilder eller dickpics dyker upp. Ja, man bryr sig om det i efterhand.
Har du många dickpics, Claes? Nej. Men
däremot, om man verkligen sparar något som man upplever som väldigt värdefullt, då blir stark kryptografi intressant även för gemene man. Och det pågår en enorm produktifiering på det området som är väldigt intressant att följa. Som ska göra det mer tillgängligt för folk. Väldigt mycket forskning, det är liksom... Så det ligger verkligen i tiden.
Ja, det här är ett bra frihetsredskap. Även om man inte har någonting att dölja, som de säger. Även om man har rent mjöl i påsen så vill man ibland dölja sitt mjöl.
Ja, definitivt. Ja, det är ju inget konstigt med det egentligen alls. Men det är ändå väldigt många vettiga människor som jag känner är vettiga vänner till mig som säger precis just det där. Men har man bara ingenting att dölja så är det väl lugnt. Men oftast när man talar med de personer så kan man komma på någon lag som de själva känner för att bryta.
Oh ja.
Eller hur?
Mm. Så det är ju en sak vad man säger och en annan sak vad man gör, tror jag, när det kommer till kritan. Och jag tror att VPN-tjänster och kryptografi har en strålande framtid.
Ja, sen är det ju så i terrortider som dessa så försöker ju staten spela på människors rädsla i det här. Så, ja, kryptering gör det svårare för oss att ta fast alla terrorister som vi har släppt in i landet. Det säger de förstås inte, men alla terrorister. Och sen så får man den där reaktionen. Om du inte har något att dölja så vidare.
Ja. Trygghetsvurmandet är ett kraftigt verktyg för politiker att dra fram sådana där saker. Och de flesta politiker tänker nog att det är precis just det de håller på med, trygghetsarbete.
Ja, visst.
Men det är ju inte ens i deras händer att kontrollera vad de här sakerna används till när det väl släpps ut. Väldigt svårt att, vad heter det på svenska, rein in, att dra tillbaka tyglarna på.
Mm.
Oavsett goda föresatser.
Ja, precis. Vi nämnde Liberty Toastmasters. De har ju också faktiskt en liten workshop de ska hålla under lunchen. Vi har lite längre lunch i år. Förra året så var det lite hastigt. Jag tror att det bara blev typ 45 minuter kvar när vi hade dragit över. Men den här gången har vi tagit till med 1,5 timme.
Vi har lite färre föredrag också då.
Nej, egentligen inte. Utan vi har stökat om lite i schemat bara.
Mm.
Så att det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8 föredrag kanske.
Ja.
Så att det är ungefär som förra året. Inte färre, kanske snarare mer. Men även under den här långa lunchen, om man vill lära sig att tala väl och vackert, så kan man ta del i den här workshopen som Toastmasters håller i under en timme av de här 1,5 lunchtimmarna. Och det behöver man inte anmälas till, utan man bara dyker upp där.
Mm. Fantastiskt bra.
Kan man få känna på lite grann hur det är att vara med i deras, deras gäng.
Ja, då får man ju nästan se till att dyka upp där. Ge sig på.
Ja.
Jag förväntar mig att se dig, Klaus, där och ståendes och deklamera.
Och till rungande applåder.
Ja, det finns en programpunkt som heter avslutning på programmet. Jag vet ännu inte vad det är. Det kanske är så att jag kommer stå där och deklamera.
Ja, okej.
Okay. Eller så är det någon annan. Vi får se.
Det blir bra.
Men det är lite grann av en öppen lucka där på slutet. Om någon har något jättebra förslag så får man gärna skicka det. Annars så hittar vi på något. Vi har också Lars Anders Johansson från Timbro. Nu brukar ju Timbro vara inte alltid kanske så radikala. Vilket i och för sig inte är något problem. Freedom Fest är lite av en gateway drug också. Det är lite lättare sådär. Men Lars Anders Johansson är rätt så radikal ändå, skulle jag vilja påstå.
Ja, jag fick det intrycket också. Ja, vet du att du har en sak gemensamt med mina barn förresten, Klaus? Det är att ni, du och mina barn försöker få mig att sluta svära. Jag svär väldigt mycket.
Särskilt när jag är Johnny.
Jag tänkte att, alltså det är bra att svära. Det hjälper ju om man trampar på en legobit när man är på väg ner för trappan och ska bre sin nattabacka. Då, det funkar, man känner mindre smärta och det finns forskning som visar på det. Så det är bra att svära. Man ska inte överanvända det, för då försvinner effekten. Men jag tänker att jag kan ju byta ut svordomarna, de klassiska, ja, jag ska inte säga dem nu, får vi lägga in pip. Men man byter ut dem mot kulturpolitik bara. Så har det nog samma effekt, för jag kan inte komma på något fulare ord.
Har du provat familjepolitik då?
Oj, där sa du något faktiskt. Ja, den är, ja, det är, ja, familjepolitik är nog stråtvassare ändå, som svordom betraktat.
Fruktansvärt vidrigt.
Ja, men ja, det ska bli väldigt kul att höra vad han har att säga. Det är en het potatis liksom, kulturpolitik. Ja, det finns ju många som tycker att det är det finaste som finns, helt enkelt. Tänk vad mycket vi kan visa för våra undersåtar, tänker de väl inte, men för kreti och pleti, och få dem att bli bättre människor.
Mm. Ja, han har skrivit en hel del böcker.
Ja.
Han publicerar nu i dagarna, eller efter Freedom Fest, strax efter, en som heter Att dansa efter maktens pipa. Kultur i politikens tjänst.
Mm.
Den sätter ju fingret på vad det handlar om.
Ja.
Ja, hela idén bakom kulturrevolution och allt vad det kallas för någonting.
Ja.
Det här är ett sätt att styra undersåtarna, deras tankar och värderingar.
Ja.
Som om inte skolan vore nog.
Nej. Nej, det kanske är en slags kulturpolitik det också, skolan. Som den är utformad just nu. Det är så märkligt också att det är, ja, det tycker jag ju nu, för nu är jag ju upplyst. Men tidigare så funderade jag ju inte ett dugg på att kulturpolitik skulle vara något dåligt. Mer pengar till kulturen, det är väl bra, sluttänkt.
Alla vill väl ha kultur?
Ungefär.
Ja, alla vill ha mer eller mindre kultur. Vill du att mer pengar ska gå till kultur? Absolut. Men till vilken kostnad då? Vad går jag back på när jag köper det? De tankarna slog aldrig ner i mig förr i alla fall. Men det är ju bara att tänka, vad gillar du själv för musik, kan man ju tänka. Jag gillar Frank Zappa till exempel. Kanske för att han svär så sofistikerat. Eller för att han är snygg eller något. Men jag köpte ju hans musik på den tiden han levde. Köper den alltjämt. Men jag skulle aldrig få för mig att försöka ta någon annans pengar och betala hans musik. Eller försöka tvinga på någon hans grejer. Jag vill gärna att folk ska upptäcka att han är fantastisk. Men jag bryr väl mig inte om vad du tittar på, lyssnar på för musik. Eller vad det nu kan vara. Man behöver verkligen inte tänka efter länge för att börja förstå att kulturpolitik är ett jäkla jox. Alltså.
Du som gillar Frank Zappa då, hur mycket kulturpengar har han fått?
Ah, han är ju fantastisk. Jag skulle kunna tippa på att han inte fått en enda spänn, ärligt talat. För han fogade ju sig verkligen inte i saker och ting. Väldigt politiskt inkorrekt. Han blev ju ombedd bland annat av de franska kommunisterna att spela på deras årliga vårpicknick någonstans i någon park, och han tackar nej bara. Fuck the communists, I don't like those people. jag spelar inte för påven, jag spelar inte för någon annan, jag spelar för folk som gillar musik, och de får betala mig.
Ja. Vackert.
Nej, han är skön faktiskt. Jag först på senare år som jag fattade vilken skön kille det var.
Ja, precis.
När jag var ung så var jag lite rädd för hans mustasch och liksom långa hår och sådär. Men
ja.
Jag har lärt mig att se förbi sånt och förstå.
Ja. Men så många härliga intervjuer där hela hans blick bara säger att du är en idiot.
Till intervjuaren liksom.
Nu ska vi inte prata för mycket om Zappa, men jag är ett fan helt enkelt. Jag vill inte tvinga någon att betala för Zappa. Och han är kultur.
Jag tycker Lars-Anders Johanssons titlar på hans böcker är helt underbara. Han har några till där. Hatets och illviljans kolportörer. Om mediebilden av näringslivets opinionsbildning. Eller varken bildning eller piano. Vantrivs borgerligheten i kulturen?
Ja, det är knivskarpt faktiskt.
Han är ju poet också och sångare, Lars-Anders.
Just det.
Har du sett den här YouTube-videon?
Japp, jag såg den. Jag hade svårt att höra just då. Jag hade inte några hörlurar eller någonting. Men det jag plockade upp var väldigt fyndigt, kan man lugnt säga.
Rätt kropp, fel tid.
Just det, så var det.
Kolla upp den på YouTube, du som lyssnar.
Han får ha en så här, han får få en statlig tidstransplantation, kanske.
Ja. Den kändes nästan lite väl politiskt inkorrekt. Den kom ut för några år sedan, men den kändes nästan lite förbjuden när jag hörde den senast för några veckor sedan.
Ja, men temperaturen kanske har gått upp ganska mycket de senaste åren också. Alltså det kanske var enklare då att göra narr av identitetspolitiska grejer. Men sen så har nog tumskruvarna skruvats åt lite grann. Och nu så håller de nog på att släppa igen, ärligt talat. Ganska, ganska rejält.
Ja, alltså jag tror att de vrider och vrider, men liksom gängerna är...
Ja, precis. Gängerna är utnötta nu.
Ja, precis.
Så folk skiter i det, helt enkelt.
Ja, man börjar till och med sätta en ära i att liksom säga rakt emot nu, va? Sverige håller på att svänga tillbaka. Kan det bli riktigt roligt eller riktigt obehagligt, det får vi se.
Ja, precis. Det är lite på gott och ont det där. Det är inte bara bra och... Ja, du vet vad jag försöker säga.
Jag vet. Så honom ska det bli roligt att lyssna på. Och så har vi den senaste som tillkommer till listan här. Det är Daniel Sjöberg, projekt Moberg.
Ja, det är spikat, vad kul. Bra.
Mm. Så han kommer ju att prata om det projektet som han har gjort. Han är ju han kallas för bondeanarkist och skogsman.
Ja. Ja, om man kollar på hans videolog så ser man ju verkligen att han är i skogen, mycket riktigt.
Ja, han har börjat med det nyligen, sådana här videologer. Ja. Precis.
Han är ju fantastisk, Daniel. Vilket jobb han har gjort, alltså. Det är otroligt.
Mm. Ja, det här projekt Moberg går ut på att skanna in gamla frihetlig litteratur.
Mm.
Från allmogen, som visar allmogens umbäranden under överheten.
Mm.
Och att visa att svensk historia faktiskt inte bara är ärans och hjältarnas, utan även allmogen som fick betala för allt det här.
Ja.
Allmogen är ett ord som man använder ofta då.
Ja. Nej, jag får, alltså många, om man går in på Projekt Moberg-sajten och läser lite av artiklarna av de gamla texter som han tar fram av Moberg och av, vad heter han, Torgny Segerstedt, alltså man får ju kalla kårar när man läser de här grejerna. Det är inte som att frihet är inte någonting som har kommit på nu de senaste åren, utan det är en evig kamp, inser man, och en återkommande kamp.
Ja, och en kamp som inte redovisas, i alla fall inte så mycket när jag gick i skolan. Utan det var helt enkelt så att kungarna enade Sverige, som tydligen var oenigt. Och sen blev allt ganska så bra efter det. Det var inte att det var lidanden på vägen av de som blev enade mot sin vilja.
Nej.
Den aspekten lyfter han fram då.
Mm.
Och han kallar ju för Moberg, och det är en del som tycker det är bra och andra som inte tycker det är bra.
Ja, men Moberg var ju en demokrat.
Ja, republikan var han ju också.
Ja, och nej, Daniels projekt har ju verkligen gjort att jag har fått upp ögonen för en annan Moberg än den jag kände till, för han är ju en hjälte bland alla sossar som jag någonsin har träffat också. Och hur gick det till? Det är ju fascinerande. Men bara en sån sak, det här citatet som dyker upp när man går in på vår publika Slack-chatt. Den abstraktion som vi benämner staten är en hycklande, omoralisk och förljugen institution. Citat Moberg, liksom.
Mm.
Lämna inte mycket övrigt att önska. Han sa det, han tyckte det.
Ja, men alla de som läser Utvandrarna eller lyssnar på Kristina från Duvemåla, hur många av dem är det som känner till den här sidan av Moberg? Den har på något sätt fallit i glömska.
Ja, ja, verkligen. Och, det är synd, men det är därmed ett väldigt viktigt jobb som Projekt Moberg gör, det vill säga Daniel.
Ja, precis.
Hör du, jag måste börja avsluta här och springa iväg.
Ja. Men vi är ju färdiga med programmet, förutom att vi också kommer ha det årliga uppdykandet av Joakim Fagerström från självaste Mises-institutet.
Ja.
Och han har inte velat avslöja ännu vad han ska tala om, så att vi har ingenting att säga om detta.
Nej.
Så vill jag bara säga det att vi har en förfest i år, det är egentligen Bubbla som håller förfesten. Och den är för Bubbla premiemedlemmar och Mises-medlemmar. Så vill man komma på den, vilket man vill, då ska man ställa att bli medlem i någon av de här två, eller helst båda.
Mm.
Så får man en inbjudan. Och sen efter frihetsfesten så är det ju då allmän utgång efteråt. Så man inte behöver anmäla sig till det, utan man bara dyker upp.
Den blir lite mer ad hocig, men den blir också väldigt, väldigt trevlig.
Ja, det brukar vara en av höjdpunkterna faktiskt. Man får debriefa lite grann och träffa talarna och umgås under avslappnade former.
Så att, kanon!
Ja, tack för din medverkan idag, och vi får snart din medverkan på Freedom Fest, och sen så hoppas vi se så många som möjligt där.
Ja, kom nu allihopa. Dyk upp.
Och välj, det blir på
så bra. Välj på Johnny, ja.
Bra.
Ni kan förhandsrösta, vill jag bara säga, på Johnny. Kan börja redan nu. Skicka in till regeringskansliet bara där. Jag väljer på Johnny. Kan ni skriva ett brev? Lägg på brevlådan, skicka nu på en gång. Tack.
All right.
Right.
Ha det bra, Klaus. Hej.
Hey.